Africa.
Hej och varmt välkomna till detta avsnitt av podden Mitt Afrika. Denna gång sänder vi från Sydafrika, Pretoria närmare bestämt. Vi är här nu under några veckor. Huvudsakligen är det semester, så kommer nog ägna mig mer åt vin och mat än åt politiken. Och det innebär också att nästa, måste göra ett litet uppehåll, så nästa avsnitt av Mitt Afrika kommer att sändas först den 12 december. I förra avsnittet så pratade jag om att jag skulle göra ett inslag nu om uppföljningen av förhandlingarna här i Sydafrika efter lokalvalen. Det är lite tidigt ännu och förhandlingarna kärvar förstås, och det verkar som de större partierna ANC, Democratic Alliance och Economic Freedom Fighters inte sinsemellan vill samarbeta. Men så vi får återkomma med det till nästa avsnitt. Däremot den här veckan så kan vi erbjuda en uppdatering av läget i DR Kongo och om bombningarna i Uganda och en intervju om den stora korruptionsskandalen i Mosambik. Och så förstås våra kortnotiser. Dags för uppdatering av läget i DR Kongo. Och då inleder vi förstås med kongolesisk rumba. Detta var musikgruppen NPR, som i en låt kraftfullt kritiserar landets ledning, inklusive president Tshisekedi. Och låten har varit förbjuden, men kan nu återspelas på landets klubbar. DR Kongo har ju ett mycket dåligt MR-rykte, inklusive brist på yttrandefrihet. Även om det är nog så ändå att många radiostationer och tidningar kan vara kritiska. Och kanske kan det här steget att åter tillåta kritiska låtar vara ett steg i rätt riktning mot ökad transparens. Dessa strävanden tog också USAs president Biden upp med Tshisekedi när de träffades här förleden i Glasgow. Och det har länge varit tydligt när man studerar Tshisekedis utrikespolitik att han söker närmare samarbete med väst i allmänhet och USA i synnerhet. Naturligtvis räknar han med mer bistånd, men kanske också är hans tuffare inställning gentemot de stora kinesiska investerarna och inflytandet inom DRKs gruvindustri inte bara ett sätt att få kompensation utan även ytterligare politisk goodwill i USA. Och visst kommer Tshisekedi behöva stöd nu när landets politiska ledning och ledare börjar förbereda sig för valen 2023. Politiska beslut blir allt svårare att fatta. Och redan nu kan vi se hur det knakar. Och knappast oväntat, då det rör sig i den politiskt ytterkänsliga frågan om sammansättning av landets valkommission. En kommission som i förra valet agerade så att presidentskapet hamnade i Tshisekedis knä, trots att han inte fått flest röster. Så en trolig och stark presidentkandidat, den tidigare guvernören i mineralrika Katanga, Moise Katumbi, hotar bryta sig ut ur alliansen om inte han och hans kumpaner får en bättre representation i valkommissionen. Och demonstrationer i deras favör har förekommit. Landets stora problem, oro och våld i östra DR Kongo har snarare förvärrats än förbättrats på sistone. Å andra sidan kan man verkligen förstå att det är svårt att styra ett rike som är 5 gånger så stort som Sverige och gränsar till 9 länder. Med åtföljande olika folkgrupper, kulturer, vanor och viljor. Dödliga attentat i Uganda och i hur hög utsträckning ligger IS bakom dessa. Under den senaste månaden har 4 bombattentat ägt rum i Uganda. Den senaste den 15 november då självmordsbombare detonerade 2 sprängladdningar samtidigt i centrala Kampala. 3 civila dödades och 36 skadades. Polisen hävdar att de lyckats förhindra ytterligare attentat. Säkerheten har förstärkt och president Museveni har varit skarp i sina uttalanden och sagt att han har sagt jaga förövarna tills dess de hittar dem. Och polisen har redan dödat 5 misstänkta terrorister. Alla är överens om att det är rebellgruppen Allied Democratic Forces, ADF, som ligger bakom dåden. Men i hur hög utsträckning IS ligger bakom ADF är inte helt klartlagt. ADF, man säger att ADF skapades, bildades och började sina övergrepp 1996. Då hade vi ännu inte ambassad i Kampala, utan jag som var stationerad i Nairobi täckte då, eller skulle försöka täcka utvecklingen i Kampala. Och jag minns under slutet av 90-talet hur många olika bombattentat utav ADF som ägde rum i Kampala. ADF bestod ursprungligen av missnöjda ugandiska ungdomar med islamitiska tendenser samt anhängare till Ugandas tidigare presidenter Obote och Amin och personer som bor och lever i gränstrakterna mellan DRK och Uganda. Även om ADF har sin udd riktad mot Uganda president Museveni är den baserad i Nord-Kivu i DRK och anses vara utav bedömare den värsta rebellgruppen i DR Kongo utav de uppskattningsvis 120 grupperingar som finns där. Så attackerna inne i Uganda har fram till nu under det senaste decenniet varit tämligen få. Man tillskriver rörelsens ökande aktivitet till 2 faktorer. Dels har ADF fått en ny ledare, Baluka, som har en klarare islamistisk framtoning. Och dels uppges samröret med IS vara allt mer påtagligt. IS påtog sig också ansvaret för den senaste bombdåden i Kampala som vi pratade om inledningsvis. Och USA har officiellt länkat ADF till IS. Att IS söker destabilisera Uganda har också att göra med att landet är en viktig truppbidragare till FNs insats i Somalia, UNOSOM. Den stora korruptionsskandalen som ägde rum i Mozambique för några år sedan har ännu inte juridiskt och ekonomiskt klarats upp. Och för att ta reda på mer om denna så ringde jag upp min vän och tidigare kollega Stefan Falk, som nu är senior program manager på Swedfund men under 2018-2019 jobbar som minister på ambassaden i Mozambique. Ska också säga att vi pratar om Frelimo här som då är landets regeringsparti sedan självständigheten. Ja, hej Stefan och varmt välkommen till podden Mitt Afrika. Du tjänstgjorde ju i Mozambique under en väldigt spännande tid och har noga följt den storskaliga korruptionsaffären som ägde rum där. Kan du något beskriva vad som ligger bakom den?
Tack Kai, tack för möjligheten att få delta i din mycket intressanta podd. Jag följer den och rekommenderar alla som har ett intresse av Afrika att följa Kais podd. Du har ju stor erfarenhet av regionen och det är mycket relevant och intressant information. Vad gäller den här affären i Mozambique, Hidden Debt, så är det ju en stor komplicerad affär med stora ekonomiska och politiska konsekvenser. Och som riksåklagaren sa, det här är very important for Mozambique since these criminal offenses caused devastating effects to the Mozambican economy. Det sa riksåklagaren 2019 och beloppen är ju mycket omfattande. Det rör sig om 2 miljarder amerikanska dollar motsvarande 12% av landets BNP. Och det är ju ett fattigt land som det är ett av världens fattigaste länder och skulle man översätta den siffran till Sverige så motsvarar det i dagsläget 500 miljarder kronor. Så du hör ju omfattningen
är. Ja, enormt. Ja, och vad var det som hände egentligen då?
Jo, i början utav 2010-talet så var det ett antal personer som började fundera ut den här operationen. Och det var då businessfolk och seniora politiker och dessutom tjänstemän i Mosambik som konspirerade helt enkelt för att organisera den här affären. Det man ska säga också är att den egentliga bakgrunden till att de kunde göra detta var ju att landet hade upptäckt mycket omfattande gasfyndigheter i havet utanför norra Mosambik i regionen Cabo Delgado. En del av er kanske har hört den innan, men det är ju där man haft ett stort problem med terrorister under de senaste åren. Men fyndigheterna är så stora att de uppgår till den tredje största i världen. Och på de förväntade intäkterna så tror man att de börjar fundera hur ska vi kunna ta hem de här till oss? Och då började affären. Det man gjorde var att sätta upp ett antal offentliga bolag inom försvars- och säkerhetsindustrin. Tre stycken närmare bestämt. Och genom dem så tvättade man alltså de här lånen i en mycket intrikat operation som kokade ner till de allra mest seniora politikerna i Mosambik på den tiden. Alla medlemmar för Limo och viktigt, dåvarande finansminister Manuel Chang var ju en viktig del i operationen. Därför att det var han som garanterade lånen med en statsgaranti som bland annat Credit Suisse gav till de här bolagen för att köpa utrustning. Utan Chang hade det inte gått, för då hade det inte funnits en statsgaranti.
Ledningen i Mosambique, även den dåvarande presidenten och den nuvarande, misstänks ha samröre med de här grupperingarna, eller?
Det är korrekt, men det återstår att se. Rättegången pågår ju nu. Och den röner oerhört stort intresse inom i Mosambique. Alla sitter som klistrade till TV-apparaten för att följa utgången. Något sånt här har aldrig tidigare funnits i Mosambique, för att Frelimo har ju historiskt lagt locket på affärer utav den här karaktären. Det har inte funnits lika omfattande affärer, men det har funnits affärer. Men här finns det då en transparens, och det blir oerhört spännande att se hur det mosambikanska rättssystemet håller upp i den här affären. Men det är riktigt. Förre presidenten Gebosa är implicerad, hans son är implicerad, och ännu så är inte nuvarande president Philippe Nyusi någon som det finns detaljerad information om. Däremot så är han anklagad utav en utav de affärsmännen som satte upp hela den här affären. Den affärsmannen har anklagat honom för att ha tagit emot mutor som motsvarar 2 miljoner dollar, och det gjorde han i en rättegång i USA.
Och vad är läget nu? Hur kommer det här att rullas upp, den här affären? Vad blir det för konsekvenser för, ja, även för landet Mosambik?
Återigen så återstår det att se, men det man kan säga, det tog ju 4 eller 5 år för rättssystemet att koppla greppet på den här frågan. Och det beror ju i sin tur på att det finns inget oberoende rättssystem i Mosambik, utan det är inknutet till Frelimo. Men det är inte helt beroende, vilket vi ser nu. Och dessutom är det ju så att de använder information som kom fram i den här Kroll-rapporten. Kroll är en internationell firma som gör så kallade forensic audits, nämligen väldigt detaljerade revisioner utav den här typen av affärer. Sverige hade en väldigt viktig roll där, därför att det var Sverige tillsammans med IMF som tog initiativet till den här Kroll-rapporten och som sen förelades det mosambikanska rättsväsendet. Så detaljerna i den här utredningen återfinns där. Den läckte sen i 2018 och det är då det mosambikanska civilsamhället och givarsamfundet som har drivit transparens och ansvarsutkrävande i den här frågan under ett antal år. Och det är det vi ser resultatet av nu. Och återigen, det här har ju konsekvenser för högsta politiska nivå i Mosambik. Det återstår dock att se om det finns några möjligheter att få tillbaka några av de här pengarna. Vi vet ju att Credit Suisse har tagit ett visst ansvar och skrivit av de här lånen. Det kostade dem i storleksordningen 5-6 miljarder kronor, så det är inga små belopp. Men deras risk har ju varit att istället få ännu större pålagor från det internationella rättssystemet vad det gäller finansiella transaktioner. Va? Så att de tog nyligen den här smällen. Jag tror för ungefär en månad sedan så kom det information att de gjorde en överenskommelse med amerikanerna och beloppet uppgick till det. Mycket omfattande alltså.
Ja, Stefan, mycket spännande och vi får ju fortsätta följa det. Men tack ska du ha för den här förklaringen utav vad som ligger bakom.
Tack så mycket, Kai.
Och så våra kortnotiser. Vikten av positiva personliga kontakter är, som vi alla vet, stor. Och inte minst naturligtvis gäller det för ledare och politiker. Zimbabwes president Mnangagwa, han försatte inte tillfället när han deltog vid COP26 i Glasgow. Han kunde stolt framställa och påstå när han väl kom hem att han nu lyckats bryta isen med Boris Johnson och han tagit upp sanktionsfrågan med Biden. Enligt Mnangagwa så hade USAs president lovat se över frågan och vid samtal med Kanadas Trudeau hade ett kanadensiskt ministerbesök blivit utlovat. Detta i ett samhälle som väst har under många år haft då sanktioner emot. Så kanske urholkar droppen stenen. När Sydafrikas förre finansminister Mboweni i augusti valde att sluta blev många oroliga. Men när hans efterträdare Gordon Goana utsågs tog de flesta finansanalytiker en suck av lättnad och sa han kommer att fortsätta Mbowenis fotspår. Och när Gordon Goana då nyligen presenterade en så kallad minibudget visade sig att så verkar vara fallet. Och inte minst fortsätter han Mbowenis politiskt svåra men ekonomiskt nödvändiga strävanden att minska de statliga utgifterna och då särskilt de statliga lönerna. Mer än en tredjedel av statens utgifter går åt för att kompensera de 2% av Sydafrikas befolkning som är statsanställda. Då har apartheidsystemets sista president, F.W. de Klerk, gått bort, 85 år gammal. Hatade av många och älskade av få. Ja, det var under hans ledning de första stegen mot ett demokratiskt styre i Sydafrika togs. Och för det fick han tillsammans med Nelson Mandela Nobels fredspris 1993. Men han var under många år ledande för ett av världshistoriens värsta system, apartheid. Vi har tidigare varit inne på vad vi sett som tecken på ekonomiska framgångar i Zimbabwe, inte minst den ökade jordbruksproduktionen. Men allt detta sker från en mycket, mycket låg nivå och efter år av ekonomiskt misskötsel. När Internationella valutafonden just avslutat ett månadslångt virtuellt besök till Zimbabwe konstaterar man framstegen och strävan att begränsa inflation och budgetunderskott. Men landets skuldbörda är så bedrövlig. 10 miljarder US-dollar var huvuddelen redan förfallit. Att det krävs ytterligare åtgärder och en klar plan för att IMF ska kunna gå in med någon form av stöd. Ja, det var podden Mitt Afrika för den här gången. Som sagt var, vi gör ett uppehåll och återkommer den 12 december. Och då hoppas jag ska ha en klarare analys av vad som egentligen hände vid förhandlingarna här efter lokalvalen i Sydafrika. Och förhoppningsvis också en analys av COP26. Så välkomna att lyssna då.